Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Först ett reklambudskap. Ted Brithén sätter fortsatt skräck i motståndarna, precis som coronaviruset gör i världens finansmarknader. Aktiv rådgivning är ett av Vågen Försäkringsbyrås framgångsrecept. Det kanske inte botar ett virus, men det lönar sig i det långa loppet. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Samma poäng som Färjestad. Samma målskillnad. Men Färjestad har gjort fler mål. Därför är Färjestad tvåa och Rögle trea med 7 omgångar kvar. Vilken dramatik, Linus Alin och Daniel Roth. Jag heter Mattias Hjelm förresten.
Slutspurt i sin finaste form. När det är mycket att spela för och det är väl egentligen bara Luleå som har dratt ifrån lite alla andra lag där bakom. Har inte råd att slappna av någonting. Därför är den här finalen om andra platsen, kan man säga det? Kan man säga det?
Oh ja.
Högintressant.
Ja, jag är taggad. Jag har en hel veckas uppdämd poddenergi och hela ut på er. Så jag ska berätta om när Kenny Jönsson åkte kundvagn på Mallorca. Kanske, om ni är snälla.
Oh,
eller jag ska inte berätta det. Men där, kanske någon annan.
Inte hangover, men trigger.
Ja, en häng. Det är möjligt att bli en häng efter den. Efter turen med kundvagnen.
Ja, det kanske var under en hangover.
Ja, vet kanske det med. Men vi tänk så mycket godis vi har innan vi kommer dit.
Ja, verkligen. Alltså, Rögle hade ju 6 raka segrar. Klubbrekord, 6 raka 3 poäng ska jag säga. Så blev det ju nästan en sjunde med full med uddamålet upp i Skellefteå. Sen tillbaka upp igen på det där så kallade vinnarspåret mot Örebro. En safe, stabil, får man säga, även om det kunde ha gått annorlunda, 3-0-seger mot Örebro. Därför Rögle fortsatt med där uppe. Ja, Luleå har ryckt om, men i övrigt toppen.
Ja, men det var ju den här Örebro-matchen var ju skiljer sig ganska mycket från de tidigare vi har sett i Catena Arena, liksom vad gäller intensitet och liksom tryck på läktarna och allt det som är signifikativt för en spurt där det är mycket på spel. Det var ett Rögle som inte imponerar jättemycket i 5-5, men man har sitt powerplay som är nu SHLs bästa, och det var en sån match där det räckte för att vinna. Och det är ju så topplag ofta som har lite, kan vara stökigt, en lite mindre dag på jobbet, 5-5, vinner sina matcher. Man har special teams som funkar och då räcker det.
Jag har hackat lite på dem eller sagt så att de har haft enorma toppar och så djupa dalar. Att de är inte riktigt det laget som går ut och städar av matcher. Men där är de ju faktiskt nu. Det har man ju sett ett par fina exempel på. Leksand är likadan. Det ser inte så vackert ut i 2 perioder, men gled ur och vann ganska komfortabelt. Samma igår mot Örebro. Får inte känslan att, liksom, att det brinner fullt ut överallt eller att särskilt många är heta, men så står de där ändå. Men håller nolla och 3 pinnar, det är ju i det liksom någon slags tisdag på jobbet, så har man ju höjt ribban vad gäller sådana prestationer.
Om vi knyter an till det du sa, Linus, med powerplay, så är det ju faktiskt så att de har gjort mål i powerplay i 8 raka matcher nu. Och det, okej, okay, det kommer alltid mål i powerplay, men det säger någonting och den sviten bara förlängs hela tiden. Och vi har ju pratat här i podden under säsongen inledningsvis då att Rögle har spelarna för att kunna ha kanske seriens bästa powerplay, men så var det mycket skador på nyckelspelare och så vidare. Men nu är man ju där. Och även om inte spelet alltid sitter i powerplay, som mot Leksand. Jag kommer ihåg den intervju med Ted Brithén som gjorde efteråt. Ja, och så har vi ett powerplay också som är bra, skulle jag säga. Och så liksom började Ted direkt så här, ja men målmässigt, så jag. Ja, målmässigt, ja, sa han. Men det finns mycket mer vi kan göra. Men det är ju målen som betyder någonting. Och de gör ju mål även när de inte spelar bra i powerplay. Det säger också någonting.
Vi pratade här förra veckan igen om den andra powerplay-enheten. Att man har nu fått igång båda. Det är ju fortfarande den första med Curran, Brithén, Bristedt, Everberg och Sar som är Rögles bärande PP-enhet solklart. Men mot Örebro pangar Gällena in ett slagskott. Den andra enheten fortsätter att leverera mål. Och det är väl också en stor anledning till att Rögle har lyft så pass mycket som de har gjort i den statistiken. Att man har lyckats hota med båda sina enheter.
Och om man tittar på, förlåt Daniel, nu snodde jag ordet för dem, men tittar man på procenten, nu har inte jag den i huvudet exakt var den ligger på totalt sett. Men skulle man gå tillbaka bara, låt säga, powerplay under den här sviten, då ligger man ju snarare upp mot 40, över 40% skulle jag tro, om man räknar ut det. Så det är ju ruggigt hög effektivitet där egentligen.
Ja, jag vill ju koppla det som alltid, eller som med mycket annat, till självförtroende och någon slags säkerhet. Vi kommer väl att komma till liksom hemmastyrkan, liksom, men de har ju hittat någon slags generalstyrka överallt och vinner mycket. Och med det kommer ett självförtroende. Om du säger att vi har sagt hela säsongen att de egentligen har spelare för det, så är det kanske inte så mycket mer än ett gott självförtroende. Att man känner sig bekväm även hemma. Liksom. Vi har ju sett många hemmamatcher under säsongen som de har. Det har knutit sig och man har kastat bort poäng mot de sämsta lagen. Nu finns det ju en trygghet att spela hemma också. Och med trygghet så brukar det ju bli leverans i PP. Om liksom grundförutsättningarna finns där.
Och anknytning till det du pratade om tidigare, Daniel, då, så Roman Will storspelade mot Örebro och höll nollan, och han, det där är ju så viktigt också, för det kan tippa över åt helt andra hållet. Jag tänker på en situation i första perioden när Rögle då hade missat något friläge, man fick någon indianare i gapet, och sen så är plötsligt så är Örebro 2-0 mot Roman Will, och de schabblar lite i andra. Ett mål där och det hade kunnat bli en helt annan match, men när Roman Will verkligen fick chansen att briljera, så gjorde han det.
Ja, det gjorde han verkligen. Jag hade ett resonemang i min krönika då att det kändes som att kanske tränarna har gjort sitt slutgiltiga val på målvaktssidan, även om det kanske inte ska övertolkas, tro att man hade hamnat där oavsett. Men man har ju ändå haft någon slags alternerande liksom system under säsongen, även om Will hela tiden har fått fler matcher i svit, så 2-4 gånger matcher åt gången har man snurrat liksom. Nu fick Rifalk chansen upp i Skellefteå, tog inte riktigt den, förlorade liksom inte på grund av honom, men han utstrålar inte säkerhet som Will gör, och man byter redan efter en match. Will kommer in och, som jag avsikt skriver, han är ju både den här lugna, grundtrygga målvakten som utstrålar lugn, och han gör liksom viktiga, avgörande räddningar. Och det är ju någonstans vad alla lag skriker efter när man är 6-7 matcher ifrån ett slutspel.
Och också, såklart, när spelet i övrigt kanske inte är så mycket på topp som Rögle kan ha det ibland eller ofta, så blir ju en sån målvaktsinsats ännu mer avgörande.
Men han har ju faktiskt parkerat på någon slags nivå där man vet, man kan ställa klockan efter honom, både vi och gissar av vad spelarna känner liksom. Man vet om att han kommer inte ge bort någonting. Gör motståndarna mål så har de gjort något bra liksom. I början av säsongen kunde man tycka liksom att han gav ett yvigt intryck, men han är en superstabil målvakt för dem. Så tror jag kanske fortfarande att de hade nu hoppats att Rifalk skulle ta liksom ett större kliv här. Han har under säsongen gjort enstaka eller vissa fantastiska matcher, spikat igen i Skandinavien och sett ut som en liksom potentiell förstemark. Man kan inte orka hela vägen, och med det menar jag då att Rifalk är kvar här nästa säsong, vill komma och dra vidare. Så att man har nu velat kanske att han skulle vara utmanad lite hårdare, men nej, det är nog Will som tar Rögle in i slutspelet.
Och en annan spelare som nästan alltid har en betydelsefull roll är ju Cody Curran. Vi måste prata om den, vad säger man, excentriske back på isen.
Ja, men han gjorde mål igen mot Örebro och fortsätter liksom att vara inblandad i många olika typer av situationer, både framåt och bakåt. Men skillnaden nu är väl att de marginaler han Han spelar med tidigare på säsongen har han minskat. Alltså han är safer lite mer nu och det tycker jag syns väldigt tydligt i hans spel.
I första perioden igår menar du?
Ja, typ den situationen. Ja, men då, det är så man ser ibland från honom. Men jag tycker ändå att de sekvenserna jämfört med 7-8 matcher sen kändes som att han oavbrutet letar efter den svåraste passningen i powerplay även om den inte fanns där. Nu känns det som att han tar den lite enklare vägen flera gånger även om han fortfarande försöker att göra mycket svårt. Och när det väl lyckas då är han ju liksom geniförklarad. För då blir det ju väldigt vackert, väldigt snyggt, väldigt liksom spektakulärt. Men när han skriver ner sin felprocent så är det ju en back som är bra i liksom båda ända på något sätt.
Kan vi ta ett 4-5 minuters Cody Caron-fönster eller ska vi ta det senare i podden? Snabb gallup.
Ja, vi kan vi ta det nu?
Ja. Ja, jag tycker också att vi kan ta det nu. Det passar ganska bra nu.
Nej, men det gör det. Jag älskar som vi skrattar åt Linus en match när han inte har någon spelare emellan sig och ska passa Daniel så, men ändå slå en flippmacka. Man måste älska den. Att man över... Det är han i ett nötskal liksom. Att jag behöver inte slå en enkel pass.
Men var det inte nu mot Örebro också? Han kom in helt fri i slottet. Eller var det någon annan hemmamatch? Du liksom reagerar på det också. Han kom helt fri in i slottet. Hade öppen gata. Kunde dra på ett skott. Och så svängde han ut lite åt sitt vänster. För att leta upp en spelare. Han kunde dribbla av sista gubben för att göra den gubben.
Ja, det var mot Växjö. För
ja, det var det kanske. Ja. Mm.
Men jag skulle vilja... Får man komma med en retroaktiv skallning? Jag fick ju äran att lyssna på er från Köpenhamn förra veckan. Och jag vill skalla på lite... Alltså, det här, lite grann det här resonemanget om att, ja, men att det läcker lite bakåt, han kostar bakåt. Jag är ju hjälm nu. Skit i det, låt det läcka hur fan mycket du vill. Han måste ju vara den mest spektakulära backen i Rögles historia.
Ja, jag är benägen att hålla med dig
alltså,
faktiskt.
Alltså som Oskar, jag kan ta att han kostar 2 mål bakåt i varje match. Det tycker jag... Det är bara njuta av de matcher som är kvar. Det kommer aldrig att komma en back som leder den interna poängligan med 8 poäng före tvåan som är en forward. Det kommer aldrig hända.
Jag håller helt med dig. Men jag vill ändå lägga in lite män här. För att om du tittar på alla dessa poäng, gå in och titta på hur många poäng de är i powerplay och hur många som är i 5-5, så kommer du få en ganska intressant statistik, tror jag. Dessutom är det så att jag håller helt med dig. Men ändå är det så att jag tycker fortfarande att det är så lätt att åka med bara i denna offensiva briljans som han har. Och sen bara stänga ögonen när han schabblar sig bakåt. För det händer. Och det tycker jag att det finns en sån tendens i snacket hela tiden. Jag beundrar också honom. Tycker han är fantastisk. Och ja, det är klart att man får ta det onda med det goda. Jag vill bara inte att man glömmer bort det. För det är så enkelt att gasa på i den här fantastiska virtuos på isen. För det är underbart att se när han bara glider ut lite i sidled och sticker iväg med sina skär och sen är liksom spelarna borta. Jag älskar ju såna här underhållare.
Det är lite ohjälmskt resonemang, är det inte det? Ja, det är lite svenskt resonemang nu att man måste komma ihåg det. Glöm inte att han släpper in mål. Det borde ju vara du som är jag som bara säger skit i detta. Låt han dribbla av 50 man. Låt han dribbla hur mycket han vill.
Du är dessutom en stor supporter av lirarnas sport innebandyn och där snackar du alltid om de fina finterna och de snygga målen.
Jag vet inte om ni inte hör här. Jag säger ju att det är fantastiskt att se detta.
Ja, jag hängde bara ut med på det här argumentet att vi får inte glömma att han kostar lite mål bakåt då och då.
Nej, och men ofta. Alltså, jag kan mycket väl backa på den här. Ta tillbaka allt jag sagt och säga skit i det. Men ja, det enda jag vill det är att man bara... jag lägger ner.
Nej, men det som jag skulle vilja säga om Cody Caron...
Jag säger så här, utifrån det snacket som är hos oss och hos riksmedia så skulle ju Cody Caron alltid ha en femma. Men han får ju inte alltid en femma. Det är det han menar. Någonstans så snackar vi inte som vi sätter betyg ibland. Och vi är inte heller riksjournalisterna. Ja, så.
Nej, jag vet. Men ibland blir man liksom... Man måste ibland bara zooma ut och tänka och titta och säga att man kommer kanske aldrig se liksom en back som gör precis vad han vill. Kan ha förmågan och liksom verktygen att göra vad han vill när han vill. Han är så otroligt dominant. Så jag menar bara att det är... man ska passa på och njuta av det och av den liksom underhållningen som åskådare, för det är, jag vet inte fasen om man
jag
kommer att uppleva
emot.
Detta igen.
Jag säger alltså. Inte emot.
Men jag intervjuade honom i fredags och det är ju alltid väldigt, väldigt tacksamt att göra det. Han hade ju fantastiska resonemang och mycket. Men han är alltså uppe i poäng 9 matcher i rad nu. Han har gjort 14 poäng på de här 9 senaste matcherna. Och han är uppe i 44 poäng. Bäst genom tiderna bland SHLs backar är David Petrasek då, säsongen 2009-10, som gjorde 53 poäng på fler matcher än vad Cody har spelat. Men, så Cody Curran har just nu 44, Petrasek leder på 53. Så Curran behöver 10 poäng på sista 7 matcherna för att gå förbi.
Ja, men det löser han. Det grejer han.
Han kommer säkert säga att han inte har koll på det, men jag tror att... två sista omgångarna om...
To be honest with you.
Yeah. Ja, precis.
Men han hade ju ett intressant resonemang. Liksom att i samma sekund som jag började tänka på detta så kommer det förmodligen att bli tilt i huvudet. Så jag fattar att man vill mota bort sånt som spelare och bara... Men det är klart som fasen att han har stenkoll på den här statistiken.
Ja, Rögle leder med 2 mål i sista omgången och motståndarna har chansar att ta ut målvakten. Han jagar rekordet. Jag är rätt sugen på att han kommer att få hoppa in på isen då av sina lagkamrater också.
Ja, men han är ju, det är ju en stor individualist, men han jagar ju de målen i omgång 23 Oskarshamn borta också. Han är ju alltid, han vill göra poäng.
Jag har sagt hela tiden, jag vill bara, det sa han inför säsongen också, då såg vi det ändå som ett rätt så starkt citat liksom. Jag vill vara bästa spelaren i den här ligan, punkt.
Jag vill ta den här ligan med storm, så han, och det har han ju verkligen gjort.
Exakt, och det har ju blivit precis så som han förutspådde och ville.
Alltså, han sa ju också i den intervjun med att han har aldrig spelat bättre hockey än man gör just nu. Så att han är väl någonstans, det flyger lite där. Och det är väl klart att om Rögles kanske enskilt skickligaste spelare säger att han aldrig har spelat bättre hockey, så är det väl någonstans ett formbesked eller vad man ska säga.
Ja, han är ju outstanding. Inte minst när vi kommer till powerplay också. Det är han ju helt en mer dominant.
Vet du vad som passar bra igen?
Nej.
Jag har en intervju från träningen.
Vem kan det vara med?
Cody Curran.
Ska vi lyssna på den då?
Vad pratar han om?
Powerplay!
Exakt.
Välkommen till Cody Curran-podden.
Ja, men snacka med Cody Curran idag efter Rögles träning. Precis innan bussen rullar mot Karlstad och frågade honom om Rögles powerplay och vad som gör dem starka där just nu.
Yeah, you know, obviously the powerplay has been successful as of late. I mean, obviously we want to have, you know, a lot of success. Or we've had a lot of success with both units, not just one. And I think that's probably the most important thing is that you throw something different at the PK every minute or every power play, different units start. So, you know, for the most part, when you talk about a power play, it's about being unselfish. I really do believe that. I think that when you move the puck and work as a group of five, which is your advantage, 5 versus 4. I know it sounds simple, but it's true. You got to use everyone on the ice. And probably for me, the most important thing would be keeping it simple and being really crisp. I know that sometimes you guys ask me what that word crisp is, but just execute all your passes, make sure they're all on the tape, and you got to be a threat to shoot. So for me, those are kind of the three things is crispiness, shots to the net, and being simple.
And describe the different roles in your power play unit.
Yeah, obviously, so for... you know, down in front of the net, Dennis, honestly, probably the best in the league at just wanting to take away the goalie's eyes and tipping pucks, anything that comes down. I mean, he was in the NHL doing these types of things, world championship, couple gold medals and things like that. So obviously a guy who does that very well. And he's just a dog. He recovers pucks. He's on like dog on a bone kind of thing. Puck recovery is getting it back out to us. And actually we've been using him behind the net quite a bit lately, which has been giving us some success. And then you have Leon on the half wall who has... a great one-timer, great vision to see the play and let everything develop. You know, he's great at a great passer and you know, for him, he just needs to continue to do what he's doing. He's just there to hit pucks and distribute is basically his role. Teddy is kind of a We laugh at Teddy because sometimes we don't know what Teddy's doing. He's a rover, we call him. Just a bumper rover, rover bumper, just all over the place, in for support when pucks are up against the wall. He's getting shots in the middle. I mean, he's the hottest guy in the league right now, so we're using him a lot. And, you know, I think he has great vision to find that open ice and, you know, someone that is accountable to every standard of his own and to other guys as well. So, and then you got Z, who's a shoot, just, you know, for me, everyone says he's a straight shooter, but I think he's has great vision as well. Great little tight saucer passes over guys' sticks and making solves throughout the middle. But he's there to be a one-timer option. He's has a great shot. But I think he's an underrated passer. I think he should pass, in my opinion, a little bit more, because I think he does a great job at sucking guys in and then making tight little sauces over guys' sticks or just really reading the ice. So and then myself, just to be a distributor up there, just you know, they call it, I don't know what you call it back here, but it's kind of quarterback of the power play. You're kind of just, everything kind of runs, you just go left or right, or you pop middle or and you know, I think I could shoot a little bit more. I've always been told that, to shoot a little bit more. So my role for me is break the puck out down low and try and get into the zone, and then just distribute up top to Leon, Teddy, and Z, and then hopefully get some pucks down for Dennis to work on.
What do you say about your own game in general right now?
yeah, I mean, it's, you know, it's hard. I've been asked that question so much lately, and I really don't know if I have the right answer. I always kind of change it, but for me, I keep going back to when the team's having success, I do as well. And obviously, I'm feeling the puck a lot right now. I'm feeling it confidently. And, you know, I think my defensive game has come a really long way this year, and I've really been working on that. And, you know, when I'm out there with Hasse, I think we do a great job at limiting scoring options against. And but, yeah, as far as the overall game, I'm feeling really confident heading into a really crucial time of the year.
Man kan nog säga så här, att ska man få ett mer fullständigt svar får man nog leta länge för att få liksom nycklarna till ett fungerande powerplay i Rögle och reducera sig själv till någon slags distributor. Oj, en kraftig, vad säger man, underdrift, va?
Ja, sen var det väl ändå powerplays quarterback, och det lät väl lite mer flashy, tyckte jag.
Oh ja.
Skulle behöva sätta ihop ett powerplay, vad säger man, lexikon av slang. Jag uppfattar det, half wall är alltså den här, ett hack ner från backen där Sar och Bristet står, kan vi väl nämna för en del. Och när de pratar om sås och sås, så är det alltså väldigt eleganta passningar. Brukar de är glada för att prata om sås med sina hockeyspelare, men det är granna passningar som landar precis där de ska.
Också fascinerande tycker jag när han ska då svara på din sista fråga, Linus. Vad han säger om sitt spel rent generellt då. Att han har fått den så ofta, den frågan nu på slutet, att han inte riktigt vet vad han ska svara och ändrar sig lite grann och sådär. Ja, kanske är det även för en transatlant lite jobbigt att säga jag är bäst varenda match.
Ja, samtidigt så i samband med uppehållet där så var han ju, han sa att han hade haft det kämpigt efter omstarten, vill jag minnas. Jag gjorde en tv-intervju med honom då där han sa liksom att nu hittar jag mitt spel igen. Så Cody Curran har ju olika nivåer i sitt spel, och känslan är att han nu har hittat sin allra högsta kanske. Men det har ju heller inte sett ut så här hela säsongen. Och det har jag varit öppen med själv också. Att han har haft det kämpigare med pucken än vad han har nu.
En sista grej som slog mig när jag lyssnade på någon. Tänk på innan att han gör ju misstag ibland. Som blir väldigt liksom ödesdig. Till exempel i powerplay i första perioden igår. Är det väl när han tar pucken och tar det svåra alternativet. Helt plötsligt är två Örebro-spelare fria. Men de misstag han gör, det är ju ofta sådana galna grejer. Alltså när han väljer det svåra alternativet på ett ställe där han inte borde. Om man tittar på honom i spelet, när han till exempel spelar försvarsspel med Niklas Hansson, så är han ju väldigt, ändå väldigt allround och komplett, måste jag säga. Det är ju ytterst sällan liksom någon forward trampar runt honom, att han torskar sin man-man-duell. Jag skulle säga att han är väldigt liksom pålitlig många långa stunder i spelet. De gånger det blir fel, det är ju när han gör dumdristiga grejer på fel ställe.
Och där är ju marginalen hårfin. Och som vi var inne på innan. Antingen så lyckas man med den grejen och då är man, då är det bara wow. Eller så går det käpprätt åt skogen och då undrar folk, ja men vad håller han på med? Vad gör han i det läget? Och kan ta det alternativet? Men lyckas han, då är han SHLs absolut bästa back plötsligt.
Jag tror kanske det är där liksom hans sista hinder, om man nu ska vidare och spela i KHL eller NHL blir det kanske inte, men ska han liksom lyckas på den allra sista nivån så måste han ju få rätt på det. För kommer han till en bättre läge där han inte är så dominant som han är och gör sådana misstag, så kan det ju vara det sista han gör i det laget där det inte finns utrymme att liksom reparera. Här kan han ju ändå reparera strul med genialitet i bytet efter. Liksom. I en liga där alla är lite vassare så blir det svårare.
Jag har kommit fram till en sak nu.
Asså?
Ja.
Mer om Cody Caron eller vi är förbi honom?
Nej, jag har kommit på en sak här nu.
Kör!
Nej, jag lägger mig platt här nu. Jag inser att, jag har egentligen gjort tidigare också, men nej, plussen är så oerhört många fler än minus. Så att gör han ett misstag på 10 grejer han gör bra framåt, så blir det ju ändå 10-1. Eller 9, plus 9 liksom där. Därför så... Jag köper det resonemanget. Jag skiter i de få misstag som kommer framöver.
Jag lockar fram hjälmen i det alltså.
Jag lägger ner det. För du har ju helt rätt. Det är ju underhållning jag vill åt. Jag är ju en romantiker. I sport i alla fall. Det är ju så. Jag skiter i hans eventuella misstag bakåt. Han är bäst.
Välkommen över på den ljusa sidan,
ja.
Hjälm.
Ja.
Här är handen. Du kan hoppa över ravinen.
Så är det. Jag kom fram till det.
Och du har ändrat dig.
Jag har ändrat mig.
Bara en sån sak.
Linus, var står du i frågan?
Ja, jag står ju på samma sida som ni gör. Så mycket kan vi väl... Om vi ska konkretisera det så är det jag gör. Och det sa jag nog redan förra veckan också, tror jag.
Jag ska bara njuta av det jag ser framåt nu mer och lite bakåt. Och kommer det någonting som inte är bra bakåt så kommer jag att blunda.
Det är ju inte riktigt vårt jobb, kanske. Jag förstår resonemanget.
Jag tycker... Man kommer sakna det båset. All den kon när båset är tomt.
Oh ja. Nu vet jag inte vad jag ska gå vidare efter.
Det är ganska logisk övergång till nästa rubrik på tavlan. Formtoppade spelare, långt streck. Vilka återstår?
Inte
Curran ändå alltså.
Nej, inte Curran. Han återstår inte.
Vi har pratat om honom, vi har pratat om Roman Will. Där finns en drös spelare i den kategorin. De som lyser tydligast just nu är väl Ted Bretén såklart. Fortsätter att fullkomligt ösa in poäng för Rögle. Gjorde två nya mot Örebro. Och sen också Dennis Everberg, nytt mål. Och... har gjort det vi har förutsett när vi har stått här och urlat om vad som komma skall under slutspurten. Han har steppat upp och börjat producera allt mer.
Och de som du räknar upp, han är de mest formtoppade spelarna, är också lagets allra bästa, viktigaste spelare.
Precis.
Vilket kanske ringer in allt som vi stod här och efterlyste när det svajar rätt mycket upp och ner. Att de bästa måste vara bäst. Och det är de ju nu.
Jag vill lägga in Niklas Hansson i den kategorin också. Han är bra.
Han är någon slags konstant. Bara. Ja, alltså, det känns som han har varit det hela säsongen. Alltså, det
kan ju inte han lastas för.
Nej, det är klart han ska in i den kategorin. Jag bara menar att någonstans har man vant sig vid en spelare som håller den liksom jämna, höga nivån. Cody Caron liksom sticker upp till liksom höjder som är NHL-mässiga i vissa gånger. Och då syns han jättetydligt. Men Niklas Hansson har någon slags jämn toppnivå vad gäller SHL. Och ja, jag ska inte säga att man tar det för givet. Men han har legat där så länge. Så jag menar, när han kom tillbaka från sin skada så match 1 var han tillbaka där direkt. Bara en sån grej. Så ja, lite... Det kanske är lite... tråkigt för honom, men någonstans har man liksom räknat in honom i den kategorin av spelare som kommer att vara bra för Rögle.
De är ju varandras totala motpoler. Om liksom Cody Caron är en racerbåt så är Niklas Hansson en sån här snipa som puttrar i ån, sån entakta som bara bop, bop, bop. Om Caron säger en massa liksom spänstiga, roliga saker så är Hansson ganska försiktig och mer 1A, lite åt det tråkiga hållet vad gäller liksom spexighet både på och utanför. Men Rögles viktigaste, kanske genomgående bästa spelare hela säsongen.
Kan jag inte få lyfta in Samuel Johannesson här också? Titta på vilken resa han har gjort den här säsongen och är så stabil. Jag tycker man måste kunna få lägga in honom i den här kategorin också. Och utifrån förutsättningarna, det är klart att han inte är på samma nivå som Cody Curran, men det är ju ingen annan heller.
Det är, ja,
är det rätt?
Ja, det är en annan, men precis som du säger själv, det är ju en annan kategori av spelare. Alltså med tanke på den resan han har haft. Sen,
det är inte spelare som laget står faller med på
nej,
samma sätt.
Nej.
Ska man lista 10 spelare Rögle måste ha i bra form om de ska gå långt i ett slutspel, så är inte Samuel Johannesson en av dem. Alltså så kan man ju säga, och utan att på något sätt ta någonting ifrån honom med den resan han har gjort. Men det är ändå ett krasst fakta i det sammanhanget.
Nej, men det är häftig resa. Och jag måste också i det sammanhanget säga att jag tycker det är ganska roligt också att tränarna vågar spela honom konsekvent i ett andra backpar med Eric Jelena och Craig Shearer, som säkert är en av det här lagets liksom bättre betalda spelare, kommit in som artistskattare. Han sitter som sjunde back match efter match efter match. Det finns ändå rätt så mycket hierarki i ett hockeylag om man drar ihop sig mot slutspel. Det skickar rätt mycket signaler att här är Johannesson och han går före.
Sen lägger jag in, ni får ju opponera er såklart igen. Det är inte säkert att jag lägger mig platt flera gånger, men ändå.
Det är en ny mild hjälm vi ser.
Ellen Lesund ska in där tycker jag. Bra i match efter match. Sen tycker jag att Dominic Bock ska in där, som har gjort många mål den här sidan årsskiftet. Dock med en liten passus, när han inte gör mål tycker jag inte att han är så framstående i matcherna. Men han är där för att vara målskytt, och när han gör mål, då är han på den formtoppade nivån som jag förväntar mig att spelarna behöver vara. Man behöver målskyttar. Så där har jag två spelare till som jag lägger in här.
Ja, du får nog lägga in Ryfors också där skulle jag tro.
Ryfors, självklart! Ryfors vet ni ju att jag har lovordat många gånger.
Men det är,
ja.
Absolut, men det går ju väldigt bra, de flesta spelare är ju där. Men vi ska ju kanske ändå felsöka lite grann, eller inte felsöka, men var finns det mer att plocka? Ja, men det här kedjebytet till exempel, när man bytte Höglander och Bristet, det är väl det utmärkta exemplet.
Ja, och där har vi nu en kedja med Leon Bristet, Simon Ryfors, Dominic Bock, som såg intressant ut mot Örebro helt klart. Men det var, jag gjorde en intervju med Bristet efter den matchen, han sa ju själv då också att det här draget att lyfta Everberg in med Britten och sa, tror han kan gynna laget på lång sikt, med tanke på att man måste ha bredd och djup i en trupp för att kunna gå långt när det väl gäller sen. Och då är det såklart en förutsättning att den här trion då hittar rätt tillsammans. Att Bristet, Ryfors och Bock kliver fram och blir den liksom andra producerande, alltså det tydliga exempel på den andra producerande kedjan för Rögle. För får inte de någon kemi så finns ju risken att Rögle faller liksom in i det här igen och vara lite beroende av en kedja. Och det är ju någonting man absolut inte vill ha.
Absolut. Jag skrev en krönika inför matchen där jag skrev just att Bristet är lite grann ett offer för systemet. När pusselbiten trillar ner så var det han som blev odd man out på något vis. Det funkar inte riktigt. Jag såg ingen jättekemi med Sjögren de Sousa. Någon spelar två matcher, eller en och en halv med Ryfors Bock. Jag tycker redan man ser mer kemiska tendenser där. Framförallt mellan Ryfors och Bristet. Mellan varven någon gång i något byte även Bock. Men jag är helt på din sida alldeles. Det känns ju otroligt viktigt att få till. För den första femman är satt. Om fjärde kedja med Erik Andersson och Anton Bengtsson och dem är satt, så dribblar de fortfarande med sin kedja 2 och 3, och där måste de hitta framförallt en avlastande poängkedja.
Och det största dribblandet finns ju i tredje enheten, kan vi väl konstatera, med Chris de Sousa, Mattias Sjögren och Nils Höglander. En Nils Höglander som själv sa till mig i en intervju som ni förhoppningsvis läste på det.se att han har haft en liten svacka efter JVM. Med Mattias Sjögren som center, och sen då Chris de Sousa som just nu känns som han står någonstans mitt emellan på något sätt. Jag vet inte, i början kändes han ju otroligt intressant, så väldigt liksom ja, behövde inte så lång tid på sig alls att komma in i SHL-hockeyn, verkade som. Och sen nu då ska han hitta rätt i en ny miljö. Och 3 mål och 1 assist har han väl gjort hittills, Rögles senaste nyförvärv. Men det är ju ingenting som skriker just nu.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
De Rögle borde förlänga genast med Chris D'Souza, utan någonstans så känns det som att han har de här 7 grundseriematcherna plus ett slutspel på sig och bevisa att han ska ha ett nytt SHL-kontrakt med klubben. För spelmässigt så syns han ju inte särskilt mycket i vissa matcher, och målen har han gjort på ett sätt som har kommit, alltså så här påpassligt, absolut måltjuvsmål, men så här framför målen och styrning, slått in någon retur, inte de här individuella liksom lysande prestationerna där han har stuckit ut, om ni förstår. Jag vet inte om ni köper resonemanget.
Jo, absolut, men det är därför sa jag i början att man får ge honom tid att bedöma. Det i början kommer man spela in inga förväntningar, och man säger, ja men han ser inte så dum ut, han ser ut att kunna passa in här. Nu ser man ju lite mer efter 7 matcher. Och de är just nu. Det är ju ingen spelare som jag tror Chris Abbott överväger att förlänga med. Men det kan väl ta fler svängar. Han har ju inte heller än så länge hittat. Det känns som att kan spelare blomma själv, så måste han hitta kemi med någon. Och han spelar nu med Mattias Sjögren och Nils Eklander som, om man själv säger liten svacker, skulle jag säga att han håller på att liksom simma och bild Höglander. Det känns ju som han har inte alls den, när han är som bäst, ganska långt därifrån, känns det som.
Men det är en självförtroendespelare i väldigt stor utsträckning. Man ser så tydligt på Nils Höglander när han sprudlar, när han är i form. Mm. De här små side-duellerna, en mot en situationerna. Han kommer alltid ut med pucken i kontroll när han är i form. Så tydliga exempel mot Örebro också. Han kommer ensam mot en försvarare. Pucken hoppar lite. Han missar lite i dribblingen. Sen blir det nästan en spelvändning på Rögle istället. Sådana här små grejer. Jag tror ändå, men som spelare som Nils Höglander, med tanke på den kapacitet han bevisligen har, för det har vi ju sett inte minst i JVM men också i Rögle när han har blixtrat till där, att det finns ett sparkapital i en sån spelare om han får den här lilla medvinden som behövs. Ofta är det ju så också för unga spelare. Kolla på Dominic Bock som jättelänge såg ut liksom och nästan var på glid från Rögle och hamnade utanför laget och allt sånt där. Sen fick han den här boosten av JVM, och sen efter det har det gått som på räls. Jag tror, skulle ni så glada att få peta in ett mål, strunt samma hur det ser ut, och få lite medvind, Så tror jag att han kan bli en joker i leken ändå.
Vad skulle du säga, Hjelm?
Just Nils Höglander, det är ändå något som förbryllar mig i historien kring Nils Höglander. Och det är att, alltså, är det i något lag, i något sammanhang, i någon tidsperiod där det verkligen finns förutsättningar för Nils Höglander, så är det ju nu. Under den här tiden, när Rögle går bra, och även om de inte spelar bra alltid, så vinner de. De har liksom allt i världen att spela för, och de är topp 6 och förmodligen topp 4 när serien är slut. Alla klockor ringer ju samtidigt åt rätt håll, även hur man ska uttrycka det, och ändå så får inte Nils Höglander till det. Tänk om han hade spelat i Leksand eller Oskarshamn. Då kan vi snacka om att det hade varit motvind och tuffa bud att hitta formen. Att han inte gör det nu, som sagt, som jag inledde, det förbryllar mig.
Han är ju inte riktigt som alla andra spelare heller. Han är ju väldigt oförutsägbar för publik, men jag tror också det är kanske lite grann för spelare. Han är inte riktigt lika liksom mallad och skolad på samma sätt som alla andra. Han är ju fantastisk. Han har ju individuella skills i världsklass, som alla vet. Liksom, men... kanske lite svårare att få till det och hitta omgivningen. Men det känns som de här matcherna nu har man ju, jag tycker att någonstans att Ryfors bristet ser ut som en bricka i en sån avlastande andra kedja. Det är Ryfors som ska vara centern där, och bristet är ju en av lagets viktigaste ytterforwards, måste det. Hittar de rätt med den tredje länken där, så har de ju en kedja. Om de hittar tre forwards som bygger varandra som andra kedjor gör, så blir det intressant att se vem. Om Bock är den, då handlar det också om att vara konsekvent bra. Jag har också sett liksom Bock ut mycket mål och varit bra, men var på väg åt lite fel håll. Sen stod han tillbaka lite igår. Höglander är lite fram och tillbaka. De Sousa lite fram och tillbaka. En av dem måste ju liksom på något vis sträcka upp handen och bli en liksom konsekvent bärande kraft och kunna vara med i en bärande kedja. För det ställer ett högre krav att ingå i en sån andra kedja.
Ett par ord också som jag har tänkt på länge här nu och väntat på rätt tillfälle. Du nämnde Leon Bristedt här. Normalt sett när vi går in i den här poddstudion så är jag väldigt påläst när det gäller siffror. Det är jag inte just nu. Men när jag tittade på matchen igår så vill jag minnas att det kom upp att Leon Bristedt inte gjort mål nu på 8 matcher, kan det vara.
Det stämmer.
8 matcher, ja.
Jag tror det var hans 9:e i mot Örebro, va?
Det var 9:e, så kan det vara, ja.
Jag kan inte svara på det, men jag tror det.
Och det är ju, när den där siffran kom upp, den där statistiken, så blev det så här, oj, tänkte jag, va? Stämmer det här? Ja, det är klart att det stämmer, för de skulle inte gå ut med den informationen annars. Men jag tycker ju, det känns ju inte som att han skulle vara så långt ifrån mål, Leon. Och även om Leon har ett par procent till, så är Leon bra. Han är alltid bra i matcherna.
Han har ju lite där Sava för ett tag sedan, att det studsar lite åt fel håll. Man går igenom vilken Rögle-spelare har flest heta målchanser igår, så gissar jag att Bristedt är 1 eller 2. Han har ju 3-4 riktigt, riktigt bra målchanser. Han är ju där och det är som du säger, Hjelm, jag får inte heller riktigt en känsla att han är någon källa och letar efter form.
Absolut känns, inte.
Så när han har haft lite hackigt med skada, varit borta någon match och vet inte hur, om han är återställd efter den. Men ja, intressant.
Mm. Jaha, har vi fler spelare? Hur snart gått igenom hela laget?
Ja, men jag tycker fortfarande också att man väntar på att se den liksom riktiga Craig Shearer. Man är van att se honom dominera över hela isen. Hans liksom patenterade tuffa tacklingar. Tycker liksom det ser ut som att han tvivlar lite grann på sig själv. Han spelar inte med alls samma pondus som man är van att se honom göra.
Jag ställer frågan igen som jag gjorde för ett par veckor sedan. Kanske är det så att den Craig Shearer inte kommer tillbaka. Att han passerat sen i topp.
Ja, man kan ju säga båda två.
Ja. Jag ställer den frågan.
Ja, men det är väl rimligt. Han är ju någonstans, jag tror jag känner det. Det måste man ju känna. Liksom, har man tränarens förtroende? Jag tror inte riktigt han känner att han har det. Det är ändå en spelare som spelar powerplay och boxplay. Nu spelar han boxplay, men han är sjunde back. Han känner ju nog att jag måste prestera för att klättra i hierarkin. Och det gör han inte riktigt än så länge. Men det känns ju som att ett kapital. Det är inte så att han åker runt och känns långsam. Det är bara att jag tror fortfarande att kanske inte man får tillbaka honom på den nivån där han var när han var som bäst i Rögle. Men nog finns det förutsättningar att få ut mer än så här av honom. Eller?
Ja, men nu finns det precis. Nu finns det förutsättningar att få en Craig Shearer som ska spela på 6 backar i Rögle. Alltså det
som
måste
kan man klippa när man kliver in i ett slutspel. En backklippa som är, visst det är, han är ju nyttig boxplay, men som inte en tvivlande Craig Shearer i alla fall.
Ja.
Och Adam Edström kan vi väl ta två av dem också. Han har ju varit utanför laget, vilket får säga är ett kvitto på en rätt tuff konkurrens. Så som han har presterat denna säsongen så borde han ju egentligen vara en av 12 startande forwards, kan jag tycka.
Ja, nu var ju sjuk senast. Men
han var utanför redan innan.
Ja, men nu har han ju tränat för fullt. Och nu har han ju varit extra forward mot Färjestad. Men det är också svårt att hitta. Vad skulle det i så fall om han skulle liksom gå in och peta bort typ Höglander nu, eftersom han är formsvag. Annars så ska han gå in i Rögles fjärde kedja som känns extremt väloljad med Anton Bengtsson, Erik Andersson, Taylor Mattsson, den vill de ju inte röra.
Nej, jag sa inte att det är fel, men när man tänker på vad han ändå har gjort under säsongen så kan jag tycka att han har presterat borde räcka för en plats på 12. Men det är lite grann som bristet, att ett offer för systemet. Liksom. Han fick ihop sin fjärde kedja, tyvärr det var ingen plats där, och sen stängde man sin första, och sen lägger man liksom pusslet sist så är det en som blir över när alla har satt sig ner på stolarna. Vad heter den leken, Hjelm? Hela havet stormar.
Fruktsallad.
Nej, det heter den absolut inte. Det är bara i Fagersta den leken heter fruktsallad.
Ja, jag vet inte.
Fruktsallad.
Ja, det är bara
kan man ska öppna
dörren och släppa in lite luft.
Ja, vi behöver skicka Hjelm till dagis, det hör jag.
Heter den inte fruktsallad alltså?
Nej, det heter den inte. Hela havet stormar kanske.
Man äter fruktsallad.
Yeah. Ja, jag kan inte heller se vart Adam Edström just nu skulle gå in faktiskt.
Nej, men det känns som att de i alla fall har en het, det har de ändå, de har ju en het 13:e forward, så mycket kan man ju säga.
Ja. Man kan ju också säga det att förmodligen finns det en del andra lag som är lite avundsjuka på Rögles laguppställning just nu.
Ja, det skulle du faktiskt kunna säga. Ska vi röra oss till nästa ämne?
Det kan vi göra.
Vad är blocket, Linus Alain?
Du, jag behövde inget block idag ens för att jag sparar på miljön. Nej, men det är ju så att Rögle körde ett ispass efter Örebro-matchen och åkte sen till Karlstad. Men det ser ut, med all sannolikhet blir det inga ändringar i laguppställningen. För alla var på is och alla verkar hela och friska och de tränade precis som de spelar mot Örebro. Så Rögle kommer att kunna ha kontinuitet vad det verkar och ställa samma lag på benen.
Färjestad borta, ja. Mycket intressant. Alltså, Färjestad, de vann ju hemma mot Färjestad senast. Med 1-0 var det väl, va? Om jag inte tar fel i huvudet här. Men innan dess så var väl just Färjestad en sån här match som var vattendelare två gånger om. För att man var inne i någon svit och sen kom Färjestad och sen blev det ett bakslag.
Framförallt är min känsla, jag vet inte om ni kan skriva under på den, för nu har jag inte någon statistik framför mig, att Rögle liksom har haft otroligt svårt uppe i Karlstad genom åren. Och väldigt sällan åkt därifrån med några poäng och haft det som en lite sån här käpphäst de har svårt att komma över.
Men jag inledde ju också med att det bara skiljer fler gjorda mål i Färjestad än i Rögle då, jämfört med Rögle. Därför är Rögle 3 och Färjestad 2. Det är ju en match om andra platsen här nu. Mm. Som du också pratar om, en slags finalspel om andra platsen.
Ja, men det är ju ett superläge för Rögle nu. Alltså, om de skulle vinna i Karlstad, då har man det här racet i egna händer. En nyckelmatch på jättemånga vis. Självklart dessutom så Rögle är ju teori nu också klara för play-in. Men den här hemmaplansfördelen att komma topp 4 är ju någonting man, även om ingen spelare går ut och säger det nu, så är det ju en given målsättning i gruppen såklart att spela till sig den fördelen nu under de sista 7 omgångarna. Något annat vore ju jättekonstigt.
Det är ju mycket som liksom aldrig har hänt för, men det är ju fortfarande, jag tycker ändå att det är häftigt att det är omgång 47 att Rögle är ett topplag i SHL och går ut och utmanar liksom Färjestad om en andra plats i SHL. Man måste bara
nypa sig i armen, eller?
Ta in det liksom, att hur overkligt det känns.
Men alltså, apropå känslor, alltså min känsla när man snackar med folk och lyssnar på alltså supportrar och de som liksom följer Rögle generellt, så är det precis som att folk har blockerat detta lite på något sätt. Jag vet inte om det har med att folk är, att de har att göra att folk är liksom ärrade av historiken, att man är så van vid att framgång är liksom någonting kort.
Om till låns verkligen.
Till låns om man håller på Rögle, för att när man då säger, ja men nu har de ju chans på andra platsen till exempel, och folk verkar liksom inte kunna riktigt ta in det. Jag vet inte, att man slår bort de här tankarna. Nu börjar de komma upp som någon slags aspirant också, såklart när de ligger trea i SHL börjar det snackas SM-guldmöjligheter. Men folk verkar liksom inte, nej, men det Nej, det är ju helt omöjligt. Alltså, är ni med? Det är precis som att Ängelholm med omnejd har liksom inte riktigt lyckats ta in vad som är på väg att hända. Och det tycker jag också man kände av lite i den här Örebro-matchen. Jag menar, Rögle möter en toppkonkurrent, kan hänga av dem lite i tabellen vid seger. Och det känns ändå lite sömnigt på läktarna. Vilket är lite märkligt när det borde vara... Alltså lite Frölunda där det var extremt drag, fullt påkopplat. Istället var det lite serielugnskänsla både på is och på läktare. Och det tycker jag är lite skumt. Jag vet inte om det har med någon slags kollektivpsykologi att göra.
Men jag tror just mot Örebro, min hobbyanalys där är att Örebro också ett sånt lag där folk inte är vana med att Örebro ska finnas med i toppsnack så. Och så då som du säger om Rögle, så det är två sådana lag som möts. Dessutom är det en match som inte är så jättehögkvalitativ. Om man ser det till rakt igenom hela matchen, mycket felpassningar, indianare och så vidare och så vidare. Och det är klart att kvaliteten i matchen påverkar där också. Så att...
Men ska det göra det verkligen med tanke på att det är upplopp och det är liksom... super, alltså upplopp på serien.
Tänkte det, missa här något.
Ja, det är upplopp på läktaren. Nej, men upplopp i serien och det är superviktiga poäng på spel. Ska det verkligen
Kanske inte. Men ja, när jag cyklade hit till jobbet idag och visste att vi skulle podda så tänkte jag så här. Ja, Rögle vann igår. 3-0, släppte inte in något mål. Var det så vidare värst bra egentligen? Ja, det var väl ingen höjdare. Och det har man ju känt i andra matcher också som Rögle har spelat. Men man har gått ifrån med segern. Och då har jag varit inne på det, Daniel. Att kunna städa av matcher karaktäriserar ett topplag. Kanske är det där någonstans som även Rögle-publiken börjar vänja sig vid nu. Ni supportrar som sitter där. Att, ja, men Rögle vinner ju och då förväntar man sig att de ska spela och vinna snyggt dessutom. Annars så får de inte lika mycket cred av oss.
Men glöm inte två saker. Alla lag är mitt inne i ett sjok. De spelar hockeymatch varannan dag. Vi är någonstans mitt i det. Ett absurt schema egentligen på en månad där man spelar. Det är ju ändå lite logiskt att någon av matcherna, att man inte är uppe och klättrar på elvan. Och framförallt Örebro har ju en rätt så sluttande trend. De kändes ju som ett topp 2-3 lag. De är ju på väg att bomma topp 6. Så det är väl de två faktorerna spelar väl in där. Och Rögle också liksom lite slitna kanske, både mentalt och fysiskt. Men jag skulle bara vilja säga två ord om det som du sa först, Linus, att jag tror kanske här om man svårast att greppa det, man ser att andra ja, men tyckare på liksom riksnivå, de ser ju ett lag med skickliga spelare och som, det är rimligt att de ligger 2-3, men jag känner precis som du att jag märker en släpning och framförallt man jag har bevakat den här klubben i 20 år. Liksom. Man är ju van, det står ju liksom inskrivet i stadgarna att framgång, den här klubben upplever extatiska ögonblick som alla minns för evigt. Men över tid så är liksom normaltillståndet att det går både bra och dåligt. Men det går liksom inte konsekvent bra hela tiden. Det är inte bra... Det är inte så här stabilt. Man ligger inte 2-3 i en 47:e omgång och liksom håller på att bete sig som liksom Färjestad och Djurgården har gjort sedan Hedenhös. Det går emot allting med Rögle.
Det är egentligen stund samma om Rögle har spelat i SHL eller i hockey eller svenskan. Jag menar, vi har ju aldrig på vår reaktion heller sett tillbaka på en Rögle-säsong där vi kan konstatera sig en grundserie att nej, men Rögle gjorde en stabil säsong från start till mål faktiskt. Det var lite dippar och rätt höga toppar sinsemellan, men generellt så var det var stabilt och de slutade på en bra placering i tabellen. Då har jag alltid varit så här, sportchefen avgick, en tränare fick sparken, nej. De värvat 5 spelare under säsong. Alltså det är ju alltid så.
Så är ju en Rögle-säsong. Precis. Detta är ingen Rögle-säsong.
Du kommer inte behöva skriva om krokushockey nu alltså.
Nej, alltså det är ju
bara en sån sak.
Ingenting är ju som det har varit. Alltså.
Ja, nej, men det är klart att det finns en historik i detta också. Färjestad, Djurgården, Frölunda. Det finns ju andra med stora namn, stor historia som inte riktigt heller är i toppen längre, som inte skrivs om på samma sätt. Så att det inte bara kanske Rögle som blir förfördelat eller misstänkliggjort eller vad det nu kan vara. Så att Rögle får nog jobba lite i motvinden då ett tag till, tills man har blivit ett stabilt topplag över ett par år i alla fall, tänker jag.
Absolut. Spaningar, långt streck, Linus.
Jag har en i alla fall, så jag ska skriva upp mig själv på tavlan.
Gott, kör.
Nej, men jag, en sak jag har slagit mig när jag gjort intervjuer. Leon Bristedt sa det till mig efter Bromatchen. Det var någon annan spelare som sa det. Också det här med varför Rögle kan dels vara starka i powerplay. Och dels också ha den här maskinen igång. Och ha en högre högsta nivå. Och då en framförallt kanske en högre lägsta nivå i sina matcher. Och det verkar folk tycka att det handlar om istiden. Att man nu när man har fullt trupp kan rulla på folk på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare. Det får ju då konsekvensen att när det väl är powerplay så har du inte en Cody Curran och Ted Brithén på isen som är helt slutkörda efter att ha matchat stentufft under andra delar av matchen. Utan man har fräscha kroppar, fräscha hjärnor framför allt, som gör att man kan ta korrekta beslut i större omfattning. En liten spaning som jag ändå tycker känns väldigt så här, kanske given, men jag hade i alla fall inte tänkt på det innan, att när Rögle nu har det här truppläget de har så kan man fördela på ett annat vis, och det gör också då att de här spetsspelarna är fräschare när det är de här viktiga avgörande lägena i matchen.
Intressant, och det är kanske man får ännu mer betalt för de här liksom, sista två veckorna av grundserien när alla lag börjar bli lite nötta i hälarna. Man jämför med Skellefteå som tokmatch för sin Oscar Möller-kedja liksom, så har du helt rätt i att de kan ju tillåta sig att rulla eftersom det är så många som kuggar i just nu.
Nu är det ju bevisligen inte så det jag kommer att säga, men ändå vill jag bara lägga fram det. Det kan inte vara så att de här spetsspelarna också egentligen behöver mer tid i normalfallet, matchas hårdare för att hitta sitt stäm. Och de vill ju oftast spela så mycket de bara kan, om de själva fick välja förmodligen.
Jo, men med tre matcher i veckan, hyfsat långa så här bortaresor, de bussar dem till Karlstad till exempel, de har varit i Leksand. Så alltså, du kan inte vara fräsch hela tiden med ett sånt typ av matchschema och spela jättemycket. Det är klart att de ska spela, de bästa spelarna ska spela mest, det säger sig själv. Men över tid, gör du det och har liksom på gränsen minuter i istid i match efter match, till slut så pallar du inte längre. Inte fysiskt, och då kommer skadorna, inte psykiskt, då kommer misstagen.
Men detta förutsätter väl också att spelarna är så pass icke-egocentriska utan kan se den stora bilden, att det inte är någon spelare som bara ska ha, ta.
Nej, det vill ju verkligen till. Det vill ju verkligen till så här års.
Tänker jag.
Ja, men det handlar väl också om kommunikation från tränarhåll såklart, och intern kommunikation. Att, jag tänker, eftersom det är så pass logiskt att det är så pass mycket hockey Rögle, som spelas nu, och Rögle kommer in i deras viktigaste period inom två veckor, två och en halv. Att man då borde man ju som elitidrottare inse att okej, jag kanske ska köra slut på mig nu för att jag vill spela så mycket som möjligt. Det är liksom nog rätt viktigt att lägga upp en plan här för att jag ska kunna prestera så bra jag bara kan när liksom strålkastarljuset lyser starkast på en säsong.
I Rögle tror jag säkert att det kan vara så, men jag betvivlar skarpt att det ser ut så överlag runt om i alla lag att spelare faktiskt klarar av att tänka så som du beskriver nu.
Nej, jag vet inte ens.
Jag tror att det finns ett antal egoister som tycker att man får för lite tid.
Ja, men så det finns det i Rögle också, det kan jag hoppa upp och slå dig på att det.
Absolut. Jag säger inte att alltså, alla Rögle-spelare tycker det är jättebra att minska lite på sin istid, men jag bara menar att generellt om man tittar på, kan jag ta exempelvis pratat om att man har dratt ner på träningstid, man till och med har vissa liksom, frivilliga ispass nu mellan matcherna för att minska belastningen på spelarna. Samma sak appliceras ju i matcher. Och jag tänker, när vi diskuterar det här så känns det ju väldigt logiskt att man fattar att okej, jag spelar 3 minuter mindre per match nu, men det är kanske för att vi spelar varannan dag i 5 veckors tid.
Spelare inser kanske inte sitt eget bästa. Alla hade nog spelat 25 minuter per match alltid om de hade fått. Men det är inte säkert att det hade gynnat någon.
Men kanske är det så ändå att där har man lyckats i det du nämnde, Linus, med kommunikationen. Att spelare, även om man inte är helt nöjd med sin istid, ändå kan se i ett större perspektiv. Att man har lyckats med kommunikationen och att det är en faktor till att det faktiskt går så bra i laget.
Tänker du, alltså nu, som sagt, Leon Bristedt sa till mig, jag hade, som jag inte minns nu i stunden, någon annan spelare som sa precis likadant nyligen. Det är också ett tecken på att spelarna själva har, att man har pratat om detta, att man har insett att det finns fördelar.
Är ni trötta eller orkar ni en spaning till?
Spana på!
Jag vill bara som en reflektion över liksom hur snabbt allting kan förändras. Backa till en krönika jag skrev den 15 januari. Vad är det? 5-6 veckor sedan. Där jag liksom konstaterar att lagets hemmaspel är på väg att liksom sätta krokben för hela säsongen. Då hade man alltså spelat 16 hemmamatcher och bara tagit full pott i 5 av dem och gett bort poäng till alla bortalag. Och Rögle var ju då sexa precis på gränsen till över topp 6-strecket. Och jag skrev det liksom att de har 10 hemmamatcher kvar innan SM-slutspelet drar igång. Och hittar Rögle hem i Catena Arena kommer laget att gå raka vägen till SM-kvartsfinal. Och faktum är ju, slog jag fast i redan igår kväll, att det är ju faktiskt det som har hänt sen dess. Igår vann Rögle sin 4:e raka 3-poängare hemma. Och det är första gången på hela säsongen som det händer. I början av säsongen hade de också 4 raka segrar, men det var 2 övertidssegrar. Så 4 raka 3-or hemma. Där är ju ändå den stora skillnaden på Rögle som har slutat ge bort poäng och slutat liksom inte kunna knyta åt säcken, vinna de här måste-matcherna.
Och i det kan jag ju bara tillägga då att man har ju slutat att kladda bort poäng mot bottenlagen.
Mm.
Det är ju också en skillnad sen den krönikan förmodligen.
Utan ja, men de beter sig som ett topplag faktiskt på alla sätt som vi kanske efterlyste innan.
Bra spaning där. Nästan alla vägar just nu i alla fall leder mot topp 4. Inget annat som i alla fall syns utåt.
Nej.
Ja, då är det väl en hälsning kvar bara, va?
Just det. Du låter inte ens överraskad att jag går till...
Han låter inte tänker... sugen på att höra den heller.
Ja, då var det dags för en sedvanlig hälsning i sammanhanget.
ja, precis. Har du något i bakfickan?
Ja, nu ska vi ta oss bort till Göingeskogarna och återknyta bekantskapen med en spelare som var nummer 65 i Rögle och som längs vägen bytte efternamn.
Vad hette han innan?
Persson.
Ja.
Han har en släkting som spelar innebandy.
Brändheden.
Kolla rasetten.
André är förnamn.
Just det. Jag tog och ringde upp honom och så vi kan väl helt enkelt bara lyssna på vad han har att säga.
Tycker jag.
Då säger vi välkommen till Röglepodden till André Brändheden.
Tackar för det, Daniel.
Hur är läget?
Ja, men det är mycket bra här. Otroligt bra. Det är goda sidor för de grönvita och André mår bra. Så att jag ska inte klaga på någonting.
Härligt. Hur följer du Rögle bandyklubb nu för tiden?
Ja, men det blir väl väldigt mycket. Jag har ju tre pojkar själv som är otroligt intresserade av Rögle och av ishockey. Så att det går liksom inte att undgå att inte vara det själv. Så att mycket tid spenderar spishallen och även när vi hjälper till lite i vissa hemmamatcher med. Så att får väl ändå säga att man har bra koll.
Mm. Från Tyringen från början, du fick ihop fem och en halv säsong i Rögle från 2007 till 2013 och du fick vara med och gå upp i SHL 2 gånger med klubben. Vad tänker du spontant när du tänker på din tid i Rögle idag?
Spontant tänker jag på jag har ju fått fantastiskt många goda minnen från tiden. Jag har många kompisar som jag fortfarande umgås med och träffas som jag har lärt känna under tiden i Rögle. Så att Det är liksom en, jag har en stor plats i mitt hjärta, i mitt hockeyhjärta, om man säger så. Så att, det är bara goda minnen, Daniel. Så är det.
Vad är det för stora liksom, personer och minnen som står ut i ditt bibliotek?
Nej, men jag har ju fått, jag spelar ju väldigt många år med Jakob Johansson, Jacke då, som många känner honom under. Han har ju fortfarande en nära relation, men jag tycker det är väl en av de storheterna man har stött på i. Men det är så otroligt många personer, liksom allt från Siv som fortfarande står i och säljer souvenirer som har varit med i hur många år som helst. Och, till vaktmästare, till allt möjligt där nere. Så att där finns ju otroligt många människor som har ställt ut otroligt mycket på klubben genom åren.
Är det de här givna minnena som är störst? Liksom att ni gick upp i SHL först 2008 och sen 2012 också. Är det där du minns som mest?
Ja, men det blir det ju. Jag skulle ju säga att första året jag kom till Rögle gick vi upp direkt. Och det är ju den här fantastiska Mora-matchen hemma där. Hela kvalserien var helt, det var ju regisserad av en monsterregissör som du säger. Men det var fantastiskt att få vara med direkt och ta upp laget i elitserien som det då hette. Och sen så, givetvis med Örebro borta också, det var väl en annorlunda säsong där vi hade mer haft en tuffare resa på vägen dit. Det låg ganska långt ner i tabellen, rätt långt in i serien och liksom lyckades vända det och sen ta oss den långa vägen via playoff. Så det var två helt olika säsonger där båda hade samma utfall men på olika sätt. Sen tyckte jag även det var fantastiskt första året vi hade i elitserien när vi hade in bröderna Öberg som spelare och också toppade serien där efter ganska många omgångar. Det är också ett minne där vi liksom. Det var lite likt som det är nu, fast det är lite bättre nu. Men då var det också nästan fullt varje match. Det var också en otrolig hype kring hockeyn i Ängelholm. Så att, man känner igen lite av det som pågår där för tillfället.
Mm. Av allt du liksom fick uppleva Rögle, finns det något, liksom, något roligt minne eller något som kanske inte har nått offentlighetens ljus tidigare som du tänker på?
Du tänker så. Ja, nej, men där är ju, som jag sa tidigare, det är ju fantastiskt många goda minnen. Men där är ju, hockeyminnena sticker väl ut. För egen del så var det ju otrolig revansch när vi gick upp i Örebro efter att ha varit skadad rätt stor del av säsongen. Ändå kunna vara med och bidra på slutet. Så det betyder väl kanske mest för egen del. Sen har man väl haft otroligt kul tillsammans med många i laget. Jag har ju varit på Mallorca och sett Kenny Jönsson åka kundvagn ner från rätt så brant backe. Och det är sånt minne som man liksom tänker, hur kunde det där egentligen ske? Men det är sånt som hände i Rögle och det är ju fantastiskt roligt när man tänker tillbaka på det. Så är det.
Härligt. Vad gör du annars idag när du inte sitter på läktaren och gastar?
Ja, men då jobbar jag som försäkrings- och pensionsrådgivare på Vågen Försäkringsbyrå. Som många kan få känna igen i inledningen på er fantastiska podd.
Just det!
Jag kör en liten där för den. Så där är jag idag. Vattar faktiskt när jag slutade spela. Det känns väldigt bra med det. Jag träffar mycket människor och hjälpa dem med deras försäkring och pensionslösningar och även lite förvaltning. Så det är superbra.
Härligt! Då lyfter vi på Spapshjälmen och tackar för ditt deltagande i Röglepodden.
Tack själv. Kör hårt.
Ha det så bra.
Detsamma. Hej då.
Kenny i kundvagn alltså. Kenny i kundvagn. Det hade man velat se ju.
Eller inte.
Jo!
Jag hade också velat se.
Du har ju också åkt det, Linus, va?
Jajamän.
Ja. Nej. Ja, nej, men kundvagnar kan användas till mycket.
Helt klart.
Nästa match, Färjestad borta. Därpå, LOC, Linköping hemma.
Japp.
Och sen upp till norr igen. Luleå borta.
Jag tar paus två matcher nu och åker med ett gäng läsare till New York och kollar på Rangers Philadelphia på söndag, om det är okej.
Okay. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det blir tomt här, Linus, men vi ska väl reda ut det.
Nej, jag är tillbaka till nästa vecka.
Är du tillbaka redan?
Ja.
Klockrent, då har du massor att berätta också.
Mm.
Ja, han har ett tufft arbetsliv.
Han kanske har åkt i en kundvagn i New York, vem vet?
New York och kolla hockey.
Jubit! Det är slitigt, men någon måste göra det.
Ja, 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 ja.
Det är möd nu, som man säger. Själv ska
jag gå ut nu och börja skriva upp, för du sa ju att det blir samma lag mot Färjestad. Så jag ska skriva upp 5 månader där vi ska sätta betyg och sen ska skriva in 5 på Curran.
Snyggt hjälm, det gillar vi.
Okej.
Vi tar väl vågen försäkringsbyrå i handen och går hem, eller?
Ja, det gör vi.
Det gör vi.
Eller jag ska inte gå hem. Jag ska titta på jobbet.
Inte jag heller. Det blir, ja, nu är vi trötta.
Ja, nu har ni sprungit färdigt. Se till att gå in och duscha nu och göra er fräscha. Så hörs vi om en vecka.
Hej!
Hej!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.